En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Kallas till Berlin för ett samtal med Hitler. Hitler tar in honom. Han har nämligen varit med i den här landstigningen 1918 i Finland. Som officer, som en yngre officer. Och då menar man att det här är en person som är lämplig. Dels att han har genomfört den här typen av amfibie, vad ska vi säga, operationer då. Det här är ändå någonting som ligger i sin linda. Och den operationen som sen tyskarna kommer att slå ut sen så småningom mot Norge, den kommer ju att vara väldigt speciell och nydanande på många sätt. Och precis som du säger, så får han veta då att han träffar honom först, han blir förhörd av Hitler, och sen får han bara veta helt enkelt om den där operationen 1918. Sen får han bara veta så här: du är chef för den här operationen, jag vill ha ditt förslag på eftermiddagen. Han går till sitt hotell, köper den där kartan som skissar en operationsplan och går tillbaka, och Hitler accepterar den i huvuddrag. Det är ganska fascinerande.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Ja, precis. Och nu ska vi prata om den 9 april 1940. Eventuellt det mest avgörande datumet för hela Skandinavien, vill jag påstå, under 1900-talet.
Ja, jag kan kanske hålla med dig. Det är ju så att anfallet på Danmark och Norge för ju in Skandinavien på allvar egentligen som en krigsfront i konflikten mellan Tyskland och västmakterna. Sen har ju kriget mellan Sovjet och Finland ju redan pågått sedan november 39. Men man skulle väl kanske kunna säga att här på allvar nu så får andra världskriget fart på allvar. Vi har ju haft Polenfälttåget som ju avslutat. Kriget mellan Sovjet och Finland pågår ju över nyår 39-40 och är ju full gång januari-februari 1940, avslutas ju mars.
Ja, det är väl i princip slutet på det som man brukar kalla the phony war.
Ja, och det är ju det där konstiga tillståndet som ju Västeuropa befinner sig i, nämligen att fransmännen står och väntar bakom sina befästningsverk. Mm. Britterna avvaktar också vad som kommer att hända. Och där man har en regim, en premiärminister, Chamberlain, och Halifax som utrikesminister, som ju driver en väldigt tydlig politik, nämligen att man vill försöka få Tyskland helt enkelt att ta reson. Man talar, Chamberlain talar till och med i sina tal till det tyska folket och vill att det tyska folket ska inse att man måste avsätta Hitler, att Hitler är ond. Och att man är väldigt, 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 väldigt defensiv och vill helst egentligen ha en förhandlingslösning. Och det beror ju också på att man menar att man har ju inte opinionen med sig i Storbritannien. Mm. Och det där brukar man kalla då för appeasement-politiken. Så att det är en väldigt märklig situation egentligen i Västeuropa. Mm. Kriget rasar i Finland, mellan Sovjet och Finland. Polen är ockuperat. Och sen står de brittiska och franska trupperna egentligen stilla. Mm. Och där är vi ju på hösten 1939.
Mm. Men vad är det för, vad ska de in i Skandinavien och göra egentligen? Chamberlain vill ju då, han vill ju att Tyskland ska röra sig ut egentligen från och liksom, så att de kan möta Tyskland någonstans som inte är inne i tyska kärnlandet. Men vad har tyskarna att tjäna på egentligen att åka till Norge?
Eller då har vi ju Malmen. Det är ju Malmen här nu som är den stora diskussionsfrågan. Här finns ju, kan man göra lite olika bedömningar. En bedömning är ju att den här Malmen är helt avgörande för den tyska krigsindustrin, att det liksom finns hos Tyskland en kalkyl om att den här malmen på Sverige måste, från Sverige måste vi ha. Har vi inte den, då kommer vi inte att kunna genomföra kriget. Och en annan bedömning är ju att den kanske inte egentligen har så stor betydelse. Och framförallt den kommer inte att få. För när man sen väl har erövrat Frankrike, vilket ju sker i maj och juni 1940, kanske man inte behöver den där malmen så länge. Så här har man då diskuterat.
Det finns ju en tysk forskare som har en ekonomihistoriker som har ägnat sig åt den där frågan. Och han menar då att det här upprustningsbeslutet som Tyskland eller som Hitler skriver på, om det är 38 eller 39, jag kommer inte ihåg exakt, men att det innebär att Tyskland blir extremt beroende av den här tillförseln av järnmalm. Och han menar då att ungefär hälften av Tysklands järnindustri berodde på eller behövde import. Alltså ungefär 50% av deras industri krävde import. Och av de 50% så var ungefär 80% den svenska malmen. Så ur det perspektivet kan man ju säga att den svenska malmen bör ha varit helt avgörande egentligen för att man ska kunna fortsätta med sin krigsrustning. I alla fall i ett skede före den här perioden som du säger då, alltså efter anfallet mot Frankrike. Då kan man ju fråga sig om, ja, jag vet inte, det är ju lite olika bud då,
Ja, det går att möta de där argumenten med, lite beroende på hur man räknar, så går det att möta det där med att det fanns då tillgångar. Man kan väl säga generellt då, först om jag får säga det, att Tysklands situation när det gäller råvaror var ju betydligt bättre 39 för storkriget än vad det var 1914, när första världskriget inleds. Mm. Man har större tillgångar, man har också redan vunnit en del områden där det faktiskt finns en del resurser, bland annat Tjeckoslovakien och Österrike. Och man kommer ju så här längre fram att ta de här norra delarna av Frankrike, även om det är ju hösten 39 ligger i framtiden. Så det är lite frågan om hur man värderar och mäter och väger. Du ger siffran 80%. Det finns andra siffror som andra forskare för fram. Och det beror lite på hur man räknar. Det handlar också om malmens kvalitet. Det vi kan säga i alla fall här, för vi kan ju inte avgöra den här frågan, den är ju att malmen, om den nu inte har en faktisk betydelse, så stor faktisk betydelse, så har den åtminstone en mycket stor symbolisk och mycket stor politisk betydelse för både västmakterna, och då menar vi Storbritannien och Frankrike å ena sidan, och Tyskland å andra sidan. Mm. I att man vill kontrollera, och det handlar ju om att man vill kontrollera utförselvägen från Narvik längst med den norska kusten och utförselvägen då genom Östersjön från Luleå ner. Mm. Och då kan det vara intressant att veta här också att både Danmark och Norge är ju neutrala. Och också Sverige och Finland. Och alla de här staterna accepteras ju av Tysklands neutrala stater. Mm. Det är viktigt också att komma ihåg att de har inte då valt sida i den här konflikten. Det komplicerar ju också den här situationen för alla inblandade. För att om britterna till exempel nu skulle vilja störa den här utförseln av malmen, ja, då måste man kränka norsk neutralitet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Nu kan man fundera på vad som hände där med krigsslutet i Finland. För att det här, jag kommer ihåg, vi pratade ganska mycket om det under det avsnittet som man om finska vinterkriget, att man söker ju som en ursäkt från de allierade sida då att kunna ta kontroll över de svenska malmfälten. Och då är ju finska vinterkriget en sådan ursäkt. Man helt enkelt säger att man ska ta sig igenom Narvik, stanna i Kiruna och sen så hjälpa då Finland över gränsen där. Men den försvinner ju, den möjligheten, i och med att de signerar fredsavtalet med Sovjetunionen.
Ja, när fredet kommer mellan Sovjetunionen och Finland i mars, då, så kallade marsfreden 40, då försvinner, som du säger, så att säga, argumentet eller möjligheten att, så att säga, hjälpa Finland, och direkt eller indirekt, hur man nu väger de här två, ska vi säga nu då, uppgifterna. Mm. Och att ta de svenska manfälten. Och det är så att man har kommit så långt i Storbritannien, och också med stöd av fransmännen, att man faktiskt har genomfört en planering och är på väg att sätta igång den här operationen.
De till och med borde över båtarna, va?
Ja, man är på gång. Man är på gång och man börjar fundera på att göra den här stora insatsen. Men så kommer då freden att avblåsa. Så då tycker jag vi kan gå tillbaka också och säga att då finns det olika grupperingar här. Å ena sidan finns det då en gruppering med Chamberlain och Halifax. De blir oerhört lättade när marsfreden kommer i Finland. Mm. Det är pinsamt naturligtvis för det brittiska kabinettet att man inte har gjort någonting. Man har lämnat det här Finland att kämpa själv. Man får mycket kritik från press och från opinionen och från de på högerkanten. Och samtidigt också så ökar ju Churchill och de personer som finns inom kabinettet. Han ingår ju som marinminister i krigskabinettet från september 39. Och de får ju vind i sina segel. Varför gjorde vi ingenting? Varför tog vi inte chansen? Mm. Och samtidigt kan man också säga att misslyckandet där leder faktiskt också till regimskifte i Frankrike. Daladier, som ju hade satsat väldigt mycket av sin politiska prestige på den här hjälpen till Finland. Ja, han sitter med byxorna neddragen och får lämna faktiskt.
Det finns ju ett problem där med också att man inte vill engagera sig med Sovjetunionen. Reynaud, han är Daladiers efterträdare, Paul Reynaud. Han föreslår ju sen också att de ska genomföra en attack mot de sovjetiska oljefälten. Men där säger ju Chamberlain nej också, för att man inte, med argumentet då att man inte vill starta ett nytt krig mot Sovjetunionen, så det fortfarande råder fred i det här läget mot i alla fall.
Ja, och Chamberlain är ju oerhört lättad tillsammans med Halifax. Därför att man tror ju inte på det här med, man vill inte ha en krigsorsak. Men man har blivit till slut tvungen att släppa till den här planeringen för den här aktiva operationen. Mm. Så att när vi har kommit så långt fram så försvinner då, så att säga, den första, så att säga, tanken från västsidan på att genomföra då en attack eller en insats i Skandinavien. Då kan vi konstatera, om vi ska titta på andra sidan kullen här nu då, on the other side of the hill, tittar vi på hur tyskarna tänker då parallellt här. För det är ju nämligen så att det blir ju tyskarna då som ungefär en månad eller lite mindre än en månad senare ju kommer att genomföra den här ockupationen av Norge. Och när börjar man på tysk sida då? Och varför bestämmer man sig för att genomföra den här operationen? Vad är det man är ute efter?
Ja, det är lite olika bud där, va? Å ena sidan är det ju då, det finns ju ett legendariskt möte mellan Vidkun Quisling och Adolf Hitler då under...
Ja, det är december 39 är ju faktiskt Quisling. Ja, och då ska vi kanske påminna om att Vidkun Quisling är ju ledare för nationalsamling, det vill säga det som är nazistpartiet i Norge, och som också kommer att visa sig vara ett landsförrädesparti och som ju kommer att stötta den tyska ockupationen.
Och här ska, ja, precis, och han är mer eller mindre vana då för ett brittiskt eller allierat övertagande. Men det finns ju också det andra spåret som handlar om Atlanten och kontrollen över Atlanten egentligen. Och då har vi Admiral Räder som då är, vad är hans officiella titel?
Ja, han är chef helt enkelt för krigsmarinen, för den tyska krigsmarinen. Och han har ju, som du säger, viljan att han vill ju ha baser. Han försöker ju få upprepade gånger under hösten 39 Hitler intresserad av att ta Norge. För han vill ha framförallt ubåtsbaser i Trondheim, i Narvik, men också baser för sina ytstridsfartyg för att kunna komma ut på Atlanten. Hans stora idé hur man ska vinna kriget, det är ju att svälta ut Storbritannien helt enkelt, införa en handelsblockad av de brittiska öarna, och då vill han ha de här baserna. Men Hitler är ju inte intresserad. Utan det är som du säger att Quislings besök i Berlin i december 39 är en av de här faktorerna som sakta får Hitler mer och mer intresserad. Annars kan vi konstatera att den tyska planeringsorganisationen, den framförallt OKV, alltså det högkvarteret, de håller ju på att planera vad då? Jo, det är ju helt enkelt det stora, stora anfallet på Frankrike. Mm. Och det är det som Hitler har beordrat, och det är det man sätter igång och gör direkt efter Polenfältåget. Så det är det som han ganska har fokus på. Ja.
Men det tycker jag är spännande. Så det betyder att det är i princip, det är lite impulsivt det här som Hitler gör. Och det motsäger ju lite den här generella bilden man har av dem, som att det var så extremt planerat allting. Men kan det vara så att det var någon slags prestigefråga inblandad i också? Alltså det är klart, det finns ju de här två tunga skälen då. Å ena sidan Malmen, oavsett hur man värderar den. Å andra sidan kontrollen över Atlanten då. Men är det också en slags tävlan som pågår mellan britterna eller de allierade och Hitler? Skulle man kunna formulera det så?
Ja, man kan säga så här att både britter och fransmän, men framförallt britterna som är tongivande i det här, och Hitler Tyskland, vill ju naturligtvis se till att den andra sidan inte får fördelen av att ha Norge. Så är det ju självklart. Det är ett stort problem om den andra sidan tar de här områdena och kan då kontrollera Malmen oavsett hur man värderar den, som du säger. Och det hänger liksom ihop här. Sen hur man ska värdera det ena med det tredje med det fjärde här är ju svårt. Det vi kan säga är ju att hösten 39 är Hitler sval. Men så småningom så händer det ju några saker som också sannolikt puffar honom närmare ett beslut om att börja för det första planera för en ockupation av Norge. Och vi kommer till varför också Danmark. Men också att slutligen sen ger order om att han ska genomföra. Så du har ju varit inne på en sak här, Quisling i december 39. Men så har vi flera saker. Dels har vi en sån här incident i januari 1940 som man har resonerat mycket kring. Mm. Den här Rheinberger. Alltså en relativt högt uppsatt tysk officer ska egentligen ta tåget, men tar flyger fel och hamnar helt enkelt in i Belgien och plockas upp där. Och i hans då väska ligger det ganska detaljerade planeringsdokument kring krigsfallet väst. Alltså den plan som man håller på med för att ta Frankrike. Och här blir man ju orolig, var 17. Så då måste man börja skjuta upp. Då bestämmer man sig. Det här är ett av de skäl till att man börjar skjuta upp. Det är också vädret. Börja skjuta upp operationen i väst. Så här finns det utrymme att göra någonting annat. Det är en av de här sakerna.
Okay.
Och sen en annan incident är att britterna går ju in. Det är så här att det finns ett fartyg som heter Altmark, som egentligen är ett hjälpfartyg som ska plocka upp helt enkelt krigsfångar på de här fartygen som tyskarna sänker under sitt handelskrig. Och på Altmark, som är ett tyskt fartyg, där finns det då brittiska krigsfångar som seglar in på norskt territorier. Norrmännen påstår att här finns inga fångar, vi har kontrollerat fartyg för de är godtrogna. Britterna säger det är fel, och man genomför då helt enkelt en fritagningsoperation inne på norskt territorium. Mm. Vad säger detta tyskarna och Hitler? Jo, det säger, titta, britterna är beredda att gå in på neutralt vatten och göra precis vad de vill.
Framförallt är det där en propagandavinst, kan man väl säga. Att man fick en väldigt bra ursäkt att föra fram i ett liksom internationellt sammanhang.
Det var det också dessutom. Mm. Men de här incidenterna, och då kan det vara svårt att värdera de här sakerna.
Ja, nej, men jag menar det. Vi
bygger upp ett antal nu, så att säga, skäl till att man så småningom sätter igång. Mm. Och då kommer det ju då att i då Tyskland så börjar man dels då att göra en mer omfattande studie av det här, vad man skulle kalla Studie Nord, kallar man den helt enkelt. Alltså, vad skulle vi kunna göra i Skandinavien? Och sen så småningom då kommer man fram till den här konkreta planeringen. Det som sen kommer att kallas för Weserübung. Och man utser ju sen då i februari en befälhavare för denna, nämligen Falkenhorst. Och från 19 februari så sätts den här ordentliga planeringen igång. Mm. Då börjar man att skissa på det här.
Är det då som den här, han heter Nikolaus von Falkenhorst, som blir ansvarig för den här planeringen. Det finns ju en känd episod när han ska ha då skrivit i sin dagbok att han går och handlar en sån här guidebok om Norge. Alltså en turisthandbok, att de i princip vet ingenting. Man använder det som en slags exempel på att man inte förstår vad man ger sig in på vid det här laget.
Nej, så
att man...
Det är en otroligt fantastisk historia. Han kallas till Berlin för ett samtal med Hitler. Hitler tar in honom. Han har nämligen varit med i den här landstigningen 1918 i Finland.
Mm.
som officer, som en yngre officer. Och då menar man att det här är en person som är lämplig, dels att han har genomfört den här typen av amfibie, vad ska vi säga, operationer då. Det här är ändå någonting som ligger i sin linda. Och den operationen som sen tyskarna kommer att slå ut sen så småningom mot Norge, den kommer ju att vara väldigt speciell och nydanande på många sätt. Och precis som du säger, så får han veta då att han träffar honom först, han blir förhörd av Hitler. Och sen får han bara veta helt enkelt om den där operationen 1918. Sen får han bara veta så här: du är chef för den här operationen, jag vill ha ditt förslag på eftermiddagen. Han går till sitt hotell, köper den där kartan som skissar en operationsplan och går tillbaka, och Hitler accepterar den i huvuddrag. Det är ganska fascinerande.
Ja, det är väldigt fascinerande. Men det vittnar väl lite om också att det finns ett ganska stort mått av improvisation i det här.
Ja, och det kommer vi nog att det finns anledning att återkomma till det, ska vi säga. Därför att det är väl det som, det kan vi säga direkt, det är ju det som egentligen är kärnan i hela den här operationens framgång. Nämligen att den är så djärv att ingen tror, inte minst av allt britterna tror, att man kommer att göra en sån här operation.
Det finns ju en annan del av det här också, som att oftast hamnar det, mycket fokus hamnar ju på Norge hela tiden, och det är där man ser den här malmtransporterna och ubåtsbasen och så vidare. Men vad har Danmark då? Vad spelar de för roll i det här egentligen?
Ja, Danmark spelar egentligen bara en enda roll här, om man nu får säga så. Det är ju naturligtvis att förenkla det hela. Men framförallt handlar det om att man inser en sak. Att man behöver inte bara sjöherravälde. Och så sen markherravälde är ju självklart att man behöver ta territorium i Norge. Men man behöver framförallt luftherravälde. Och därför att luftkrigföringen har ju utvecklats oerhört. Och det här är ju någonting som är någonting nytt med andra världskriget. Nämligen att det är fullt möjligt faktiskt att sänka ett ytfartyg, ubåtar, med luftstridskrafter. Därför inser man att man måste ha flygfält på Jylland, norra Jylland, i Danmark, för att helt enkelt understödja den här operationen in i Norge. Och därför bestämmer man sig för att det är bäst att helt enkelt ta Danmark. Vi räknar kallt med att de under mindre än 15 000 man som Danmark har i vapen, det kommer aldrig bli något problem, och där har man ju faktiskt rätt. Sen kan man ju säga så här också, att den är ju intressant, den här planeringsverksamheten, därför att man istället för att låta de olika vapengrenarna nu planera den här operationen själv. Man blir lite rädd efter att man har tappat de här dokumenten med den här officeren som förenade sig till Belgien och så. Då börjar man att tysta ner sekretess, och sen centraliserar man planeringsarbetet operativt till en stab under den här gamla artillerigeneralen Peter Keitel, OKV, och där uppe. Därför man uppe i den här staben, här, jag försöker visualisera att den är där uppe. Och sen under finns då de respektive staberna då för marinen, för armén och för flyget. Och det gör att man ju också kommer ifrån en annan viktig sak, nämligen huggsexa mellan de här tre olika grenarna. För man inser ju snabbt här att Räder, som är marinperson, marinofficer, är ju mest intresserad av en sån här typ av operation. Han är ju egentligen mindre intresserad av en landanfall över gränsen mot Frankrike.
Han vill ha Trondheim framförallt.
Han vill ha Trondheim och sådana saker. Och det gör att man får en bra planering. Därför att den här operationen som nu sätts igång, där kommer de här tre olika vapengrenarna att faktiskt samverka på i stort sett lika villkor, eller kommer ha lika stor betydelse. Luftherraväldet är avgörande. Sjötransporten det är självklart. Och naturligtvis landstigning och landtrupp. Och det är någonting som är speciellt. Och det här är ju den största landstigningsoperationen sett till fartyg som jag satt igång hittills i världshistorien. Där vi ju räknar bara örlogsfartygen till över 40. Sen borde ju räkna till alla. Och det är ju fascinerande. Och det kan vi ju kanske nämna här då, att tanken är att man ska anfalla då ett antal platser, mindre och större platser, men framförallt handlar det ju om Oslo. Det handlar om Kristiansand, Stavanger, Bergen självklart, och sen då Trondheim och Narvik, som vi har varit inne på. Narvik och Trondheim är ju intressanta. Trondheim är ju mitt i centrala Norge. Narvik är ju där ju malmen förs ut från Kiruna. Där ju järnvägen slutar i Narvik, alltså det som kallas för malmbanan. Så de här platserna tänker man ju då ta med en järv, helt enkelt landstigningsoperation.
Ja, det är rafflande. Det är rafflande när du berättar, Martin.
Ja, jag kan berätta en annan sak. Att man har inte heller, det finns oerhört mycket nu detaljer, saker som man kan lyfta fram. Men man har inte ens alltså några speciella landstigningsfartyg. Utan tanken är ju att man ska Man ska åka in helt enkelt i hamn och där kliver man av ungefär som passagerare på ett kryssningsfartyg. Det är ganska fascinerande. Och mycket kan ju gå här åt helsik i den här operationen. Mm. Väldigt mycket som stora hotet, tänk om britterna upptäcker dem. Ja, då sänker de ju hela denna flotta. Mm. Och dessutom den samlade egentligen tyska krigsmarinen som ju sätts in här. Om norrmännen mobiliserar så behövs det inte så mycket. Även om norrmännen är bitvis omodernt både utbildade och utrustade så krävs det inte så mycket för att slänga tillbaka en trupp på en öppen hamnkaj. Så att säga, om man landstiger här. Och sen finns det ju en del saker som kustbatterier och sådana saker som är känsligt här. Mm. Så det var ju en plan som är oerhört djärv och ju bygger på överraskningsmomentet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Jag tänker på det du säger om det krävs inte så mycket för att försvara sig också. Det där har ju varit någonting som man har tvistat om sen i efterhand. Ja, huruvida... Ja, men det har ju hela tiden hävdats att både Norge och Danmark skulle vara helt försvarslösa. Ja, kanske framförallt Danmark då, som även har liksom en landsgräns att hantera. Men för Norges del, precis som du säger, så fanns det ju ändå något slags försvar. Det är bara det att man inte kunde liksom, inte såg till att mobilisera det rätt i tid. Och då är det spännande att tänka om de faktiskt hade tagit varningarna som en så föregick det här. Det här var ju inte, man kan väl säga att trots att det var en väldigt djärv plan så cirkulerade det ju otroligt mycket rykten. Jag läste den här, en jätteintressant bok som är skriven av en svensk luftvärnsofficer som heter Olof Sundell. Han var engagerad i civilförsvaret också, eller luftskyddet på den tiden, så därför stötte på honom. Han skrev en bok som hette just 9 april 1940. Den kom ut redan 1948. Så det kan vi också lägga till här, att kunskapen om den här operationen har ju funnits nästan direkt efter. De flesta av första arkiven och det finns kvar. Så att det är ganska, det mesta vet vi faktiskt. Men redan 1948 så beskrev han ju den här flodvågen av rykten som cirkulerade mellan skandinaverna, de här olika ambassaderna. Och även ögonvittnesskildringar från hamnarna i Tyskland. Det var speciellt en präst där som i princip såg hur alla de här all materiel rullade in i de tyska hamnarna och lastades på. Och då skickade denna information till svenska ambassaden och som sen cirkulerade till Danmark, Köpenhamn, som sen cirkulerade till Oslo och sen till Stockholm i ett slags. Men problemet var att det var så mycket information från så många olika håll som varierade i liten grad. Vilket gjorde att man hade väldigt svårt att ta det på allvar och verkligen konstatera vad som faktiskt hände. Och resultatet av det här blir att man också sen, man lär sig av detta i Skandinavien och försöker sen centralisera liksom informationsflödet som ett resultat av att man egentligen, vad ska man säga, det är lite som fake news här, om man ska göra någon slags samtidstolkning.
Jo, men du har alldeles rätt att det fanns ju underrättelser som borde kunna lett till att man hade delvis åtminstone mobiliserat armén och så vidare. Och det är ju långt alltså. Det är ju till och med så att den som är överfällhavare i Norge är fullständigt lamslagen. Han förstår inte vad som har hänt, han vidtar inga åtgärder. Och det är fascinerande. Norge har ju en armé som är uppdelad på 6 divisioner. Och som ju ändå fanns där och där man ju inte tryckte igång mobiliseringen ordentligt, och på de platser där den ändå hinner samlas, om vi tar till exempel den 6:e divisionen under Fleischer, som ju sen så småningom kommer att slås upp i Narvik faktiskt ända till början av juni, så fanns det på de platser där man ändå samlat med allierat brittiskt stöd, så hade man kunnat göra mycket, mycket, mycket mer. Och man ger också upp positioner, fort, försvarslinjer alldeles för lätt under upprepade tillfällen under hela det här fälttåget som ju sen kommer att pågå från 9 april och avslutas 10 juni. Där har vi ju faktiskt ny kronologin, 9 april, 10 juni, då man slutligen kapitulerar militärt i Norge, och där kungen då har lämnat, kungafamiljen har lämnat Norge och startar en exilregering i London då 7 juni. Men vi kanske ska inte gå händelserna riktigt så i förväg. Intressant här nu då. Det här, nu var vi på on the other side of the hill. Nu ska vi tillbaka till andra sidan kullen igen här. Därför att britterna, nu har vi lämnat det här skedet när man hade tänkt den här stora planeringen att landstiga för att ta de svenska marmfälten. Här har man från brittisk sida nu då bestämt sig för att genomföra då en kupp, nämligen att lägga ut minor i de norska farvattnen. Alltså man skickar ju alltså marinstyrkor, och de marinstyrkorna har också i händelse av, för då tänker man sig så här, och det här är nu Churchill som är en av tänkarna bakom detta. Vi lägger ut minor, vi får en tysk motreaktion. När den tyska motreaktionen kommer, då landstiger vi, tar Narvik framförallt, men även Trondheim. Och sen så kan vi då genomföra den här kontrollen över de svenska malmfälten. Så att det är två stycken nu här, den kallar för Wilfred, den där planen. Wilfred, sen heter den R4, den här själva landstigningen. Den där operationen, den krockar i tid plötsligt med vad då? Britterna börjar 8 april lägga ut miner. Vad händer? Jo, det kommer den tyska landstigningsoperationen med Serybon.
Så det blir som ett race egentligen till Norge.
Ja, och att man är omedveten om det här, så det är egentligen nästan lite tragikomiskt att när den brittiska marinen befinner sig alltså på väg mot de här farvattnen och kunde då, om man hade haft rätt underrättelse eller tolkat underrättelserna rätt, förstått situationen, bara klippt hela den här landstigningsoperationen.
Det finns ju en legendarisk storm som har varit i vägen också. Att det var så himla dåligt väder.
Ja, och den gynnar. Nu kommer vi till det här märkliga nu då. Att i militära sammanhang är det så att dåligt väder gynnar ju viss typer av verksamhet. Jag kan ju säga själv som har tillhört ett spaningsförband. Det fanns ju ingenting bättre när det var dåligt väder. För då höll ju alla sig inne. Det var väldigt mycket lättare att bedriva underrättelseverksamhet då. Än när det var solsken och varmt. För då var ju alla igång. Här har vi plötsligt då överraskningsmomentet som är helt avgörande för vissa rymden. Det spelas ju i händerna av dåliga vädret. Men samtidigt är det ju svårare då för tyskarna att ta sig i land, att flyga rätt, att landstiga och luftlandsätta.
Men någonting som ett exempel på hur nära de var, det var ju att de lyckas ju faktiskt lägga ut lite miner, britterna. Det är ju några, det är ju en båt som heter Glowworm, tror jag den heter, som vänder och åker iväg från den här konvojen för att hämta upp eller för att leta efter en person som har fallit över bord. Och han blir då påkommen av den tyska flottan och sänkt den här båten. Ja, och det var mer eller mindre som en slump bara. Att den liksom stannade kvar medan de brittiska båten, så nära var de varandra egentligen. Det är ganska spännande.
Det är ju så att det är flera incidenter där ju faktiskt britter upptäcker tyska fartyg och där man då leds iväg av en del tyska örlogsfartyg och börjar jaga en del tyska örlogsfartyg. Och man har också en del insatser mot tyska fartyg. Man sänker ju under den här operationen, så sänks det en hel del tyska fartyg. Och vi kommer ju lite till det sen kanske här, att under de strider som följer direkt på 9 april bland annat, så förlorar ju tyskarna oerhört många fartyg bland vid Narvik. Så vi kommer till det. Men vi kan väl konstatera så här att WC Ribbon sätts igång. Och tanken var ju framförallt att man skulle ta, det viktiga var ju de här platserna vi har nämnt. Framförallt är det Trondheim, det är Narvik, det är Bergen, men det är framförallt Oslo. I Oslo finns regeringen, där finns kungen. Och tanken är att kniper vi Oslo snabbt, då dödar vi hela det här motståndet. Och här kan man väl komma till den första missbedömningen tyskarna gör. Nämligen att norrmännen inte kommer att göra motstånd. Då kan man ju konstatera att de har dålig förmåga. Men de gör motstånd när de väl inser vad det är. Och därför drar ju det här ockupation, som vi nu säger så, kriget ut på tiden faktiskt. Mm. Mycket mer än vad tyskarna hade förväntat sig. Och vad händer då? Om vi då tar Oslo och Oslo-landstigningen. Ja, där hade man tänkt att ta sig igenom Oslofjorden. Förbi de fasta anläggningarna fanns de kustbatterien som framförallt fanns vid en förträngning i Oslofjorden vid Oskarsborg. Där fanns det då sammanlagt faktiskt 4 batterier och ett torpedbatteri. Och det, inte minst de här uråldriga men mycket, mycket tunga kustbatteripjärna, 28 centimeters kanonerna. Och där fanns det då en översätt som heter Eriksen som hade befälet. Där ska man ta sig igenom och sen gå in egentligen i hamnen i Oslo och sen helt enkelt bara lasta av truppen in. Och man ska ta samtidigt Fornebu som är då flygplatsen. Och vad händer då? Vad händer då nu här när tyskarna ledda av kryssaren Blücher tränger upp genom Oslofjorden? Jo, Eriksen som är batterichef fattar beslutet att trots att han inte har folk nog så laddar han. Han väljer att ladda 2 av de här tunga kanonerna. Han sätter 2 stycken. Han skjuter 1 gång, 2 skott. Båda träffar Blücher. Och sen öppnar torpedbatteriet eld. 2 träffar. Och sen sjunker kryssaren mitt i Oslofjorden. Det är ju oerhört fascinerande.
Ja, det är en fantastisk berättelse.
Det är en otrolig berättelse. Ja. Och den är ju naturligtvis tragisk också. Det utspelar ju sådana fruktansvärda scener då, där de här tyska soldaterna naturligtvis ligger där och dör. Och sen utkämpas ju en strid där tyskarna är naturligtvis öppnar helt med allting de har och de norska batterierna försöker svara så gott de kan. Va? Men det är oerhört fascinerande för här håller det ju på att gå riktigt illa för tyskarna. Mm. Men då visar det sig att den här luftlandsättningen på Fornebu då, på grund av dels att de tar initiativ där, de tyska befälhavarna på plats på Fornebu, de som är luftlandsatta där, men också norsk passivitet, lyckas ta dem med de få trupper man har där, lyckas ta Oslo och genomför till och med då liksom en parad i dagsljus där man då visar den norska befolkningen. Vi är här. Men det som ändå blir resultatet av den här sänkningen av Blücher och huvuddelen av den där, det är ju nämligen att regeringen och kungen lyckas ju ta sig från Oslo och slinka ur tyskarnas grepp och ta sig norrut. Ja.
Så det blir en räddning för en norska monarken helt enkelt.
Ja. Mm. Och i övrigt då så lyckas ju sen tyskarna ta alla sina anfallsmål. Vi nämnde Bergen, Trondheim och det finns egentligen historier på alla de här platserna. Man kan väl kanske nämna Narvik, vi var ju lite inne på det där. Att där genomför då britterna 2 stycken insatser de närmaste dygnen och lyckas ju alltså sänka de jagare eller förstöra, kraftigt förstöra de jagare som tyskar har i Narvik. Faktiskt genom att helt enkelt använda sina örlogsfartyg mot tyskarna. Så att summa summarum så blir ju den här WC Ribbon ganska katastrofal för den tyska krigsmarinen. Man kommer ju egentligen aldrig att kunna hämta sig efter förlusten av alla de här fartygen.
Ja, det finns ju 1941 sen så med sänkningen av Bismarck så faller ju deras så här ytkrig och det är väl en del av det här. De offrar alldeles för mycket det här. I det här läget, och övergår man egentligen bara till ubåtskrigföring. Då hade man i och för sig en god nytta av Trondheim. Men det var ju precis som du säger, det var ju slutet på början på slutet här.
Och där kan man ju fråga sig då om det här var värt det här. Här finns ju en annan diskussion som jag tycker vi kan ta upp. Och det är att man ofta, och där har jag själv varit en av dem som har velat säga att Norge var oerhört viktigt för tyskarna. Att det var en av de viktigaste så att säga, fronterna för tyskarna vid sidan om östfronten så småningom naturligtvis efter anfallet. Men då är ju framme i sommaren 41. Men det är frågan om det verkligen är på det sättet. Att man har egentligen aldrig så oerhört mycket trupper i Norge. Bara några få procent av alla de som man... Och det här finns en diskussion då kring hur viktigt var Norge egentligen? Du är ju inne på de här ubåtsbaserna, och åker man till Trondheim än idag så finns det ju kvar de här ubåtsbaserna. Man lägger ner enorma resurser. Jag inbillar mig att försöker man spränga den där, då rasar väl Nidarosdomen. Nej, men... då rasar ju Nidarosdomen, tror jag faktiskt.
Jo, så de, de byggdes ju med 7 meter betongtak, de här ubåtsbaserna.
Ja. Och det är ju frågan, man satsar mycket resurser. Men frågan är hur viktigt Norge egentligen i själva verket egentligen var för den tyska krigföringen. Man når ju ut på Atlanten, men då kommer vi återigen till detta, det här med diskussionen med Malmen. Det finns en parallell diskussion. Man vinner ju sen i och med erövringen av Frankrike, faktiskt, som ju sker under den här tiden, så vinner man ju baser faktiskt ut på Atlanten. Så frågan är hur viktig är egentligen Norge för den tyska krigföringen. Den är viktig, men kanske inte så viktig som man har inbillat sig.
Nej, men det är väl det här som det är svårt. I efterhand så vet vi ju allting, vad som händer också. Då kan man ju se de här spåren, men när de väl, jag vet inte, när Hitler fattade det här beslutet, så var det väl andra förutsättningar också. Man får ha det i åtanke, tänker jag.
Så är det. Sen kan man väl säga så här, att när vi kommer några dagar från den 9 april så fortsätter ju då motståndet från norsk sida, och tyskarna tar inte hela Norge inledningsvis, utan det kommer ju vara så att britterna kommer ju sen att tillsammans med fransmännen ju att genomföra en krigsinsats. Mm. Man landstiger ju faktiskt både vid platser norr och söder om Trondheim och försöker återta Trondheim. Mm. Men framförallt återtar man ju faktiskt Narvik. Tillsammans då med den 6:e norska divisionen så återtar britter, fransmän, Främlingslegionen för övrigt har ju förband här uppe, återtar ju faktiskt i slutet av maj Narvik efter flera veckors strider. Mm. Men man tvingas att lämna detta därför att krigföringen på västfronten gör ju att det går inte längre att stå kvar här uppe.
Jag har varit en del i Narvik faktiskt. Jag har faktiskt jobbat i Narvik. Jag var på ett ICA-lager där en gång i tiden. Och jag har sett den där hamnen flera gånger. Man har kört runt i den här stan och hela den. Jag har också varit i Riksgränsen och Kiruna-området där. Ja, och det är ju en väldigt mytomspunnen plats. Så den här beredskapsåren från svensk del så har det blivit väldigt liksom laddat, kan man väl säga. Det finns många fina anekdoter därifrån när man försöker spränga broarna och sådär. Bland annat så när då den här Dietl som leder den tyska styrkan blir uppträngd mot Bjerkvik. Va?
Ja, men kan man ju nämna Dietl i chefen som då är bergsjägardivisionen. Ja. Alla delar av det kan man säga då.
Precis, han blir uppträngd mot Björnfjäll heter det, och det ligger precis på den svenska, eller precis på andra sidan den svenska gränsen egentligen. Då ska det vara, enligt sägen då, så ska det vara en liten styrka några vaktposter på svensk sida då, som smyger upp till Dietl och berättar för honom på ett lite så här kverulant svenskt sätt att han faktiskt befinner sig mer än en meter över den svenska gränsen, att han faktiskt måste flytta på sig. Men Dietl ska vid det laget ha tagit fram en egen karta som ska ha varit mycket bättre än den svenska kartan. Och det här har man som sagt och påpekat att det här är minsann norskt territorium och inte svenskt. Och de här maktposterna från Sverige helt enkelt bara får vända på klacken och gå därifrån.
Mm. Men du är ju inne... Men du anspelar ju på någonting här som ju sen kommer att finnas anledning att komma tillbaka till och som man kan diskutera. Det är ju Sveriges hållning här, nämligen att det blir en oerhört delikat uppgift för Sverige att hålla sig utanför det här kriget. Mm. Och det där, den där historien nu då som är ju lite på skämtsamt så, men den säger ändå någonting om att här fanns det också en vilja från Tyskland att kunna evakuera eventuellt den här truppstyrkan. Och man ska klart för sig att Dietl upptryckt mot gränsen. Han har ungefär 1900 soldater, största delen av, eller en del av dem är bergsjägarutbildade. Dålig utrustning, nästan inga tunga vapen. Han får i land då 2600 matroser från de här jagarna som sänks då. Så han har en truppstyrka på ungefär 4500 man. Men han är oerhört underlägsen. Och här kan man ta upp en annan fråga egentligen, att man från brittisk sida så satsar man fortfarande av mentala skäl på något sätt på Narvik, att man vill ta Narvik. Det är där man gör den här insatsen till slut. Det är där man landstiger med stöd av fransmännen också och norska förband. Och egentligen kan man nog ifrågasätta om det var det mest kloka, för det hade nog varit klokare att göra insatsen tidigare eller i samtidigt som man då gör den i Narvik istället i Trondheim. Därför då hade man nog kunnat kanske förvägrat tyskarna en fullständig ockupation av hela centrala Norge. Så där gör man sannolikt då en misskalkyl från brittisk sida, framförallt brittisk sida, tillsammans med fransmännen. Därför att man fortfarande är så fixerad vid den här malmutförseln.
Ja,
därför som du säger här, Dietl, han var ju upptryckt mot gränsen, han kunde inget göra, han skulle så småningom ha fått gett upp. Va? Sen förändras ju väldigt mycket av det här, när man inser att Frankrike håller på att falla. Men det är liksom en annan sak. Men den här tycker jag är viktigt att lyfta fram, att kanske gör man här fel. Man skulle istället ha satsat. Man landstiger nämligen i Trondheimområdet. Men man gör det inte med tillräcklig kraft. Och man drar sig ur den operationen. Det var kanske där man skulle ha satsat. Mm. Istället för att gå då till Narvik som man sen gjorde.
Mm.
Och det kan man resonera kring. Men allt det här faller ju sen när Frankrikes fall kommer så småningom i juni.
Jag kan rekommendera lyssnarna om ni någonsin kommer för att åka till Narvik. Man kan ju åka nattågen upp genom hela Sverige och sen åka hela vägen ut till Narvik. Då kan man ta, på sommarna så går det också turer ut i Rombaksbotten, som är den här lilla fjorden som ligger bakom Narvik. Och där var den gamla hamnen, var inne långt in i Rombaksfjorden där. Men sen byggde man Narvik istället för att där fanns möjligheter till en djuphamn där man kunde anlägga lite större båtar. Men i Rombaksfjorden så ligger det faktiskt fortfarande tyska sänkta skepp som idag är, alltså när det är lågvatten så ser man dem, kan man åka upp ganska nära och titta på hur de ser ut. De ligger där som med rostiga stenar bara. Alltså, historien om Narvik är ju väldigt, den är väldigt närvarande i hela det där området. De har ett väldigt fint krigsmuseum också som man kan kika på. Man tycker, länge så hade de en brittisk pansarvagn mitt på torget också, som någon slags symbol.
Och deras fisktorg. Ja, och då skulle komma ihåg att stridsvagnarna var oerhört få under striden här i Narvik, skulle komma ihåg. Men man kan väl säga så här också, tycker jag, att det är ju väldigt intressant det du berättar, att man upprätthåller ju den här minneskulturen väldigt starkt där uppe i Narvik. Och norrmännen är, jag ska inte säga att man är stolt, men det är väl klart att det är likadant om man går på krigsmuseet i Oslo också. Mm. Att där är det ju så att där är bland annat det här den striden som man ju också lyfter fram. Därför att här gör man på allvar ett stort motstånd. Och Fleischer, som ju är chef för 6:e divisionen som jag varit inne på, han är ju en av de här, om jag nu får uttrycka mig så, få hjältarna under det här skeendet av norsk krigföring då.
Ska vi viga några minuter åt det danska motståndet också? Ja, precis i inledningsskedet. Det finns ju en liten fin historia också om de här gänget soldater som står där vid gränsen, som ändå lyckas mana upp ett ganska stort motstånd. Kan du detaljerna kring de där?
Ja, du tänker på, det finns en film, är det den du tänker på?
Det
finns
bland annat. De lyckades ändå sänka ett par, eller de lyckades ändå skjuta sönder ett antal pansarvagnar. Tills i princip en tysk officer bara går fram till dem och säger så här, men nu måste ni sluta. Förstår ni inte att det här är redan över?
Ja, ni har redan kapitulerat. Det finns en fantastisk film faktiskt som jag tycker att lyssnarna kan titta på faktiskt. Och jag identifierar mig lite med officeren där. Det är en löjtnant, han är chef då för en kulsprutecykelpluton helt enkelt. Och man är så rädd i Danmark, man vågar inte ens utgångsgruppera innan man vet säkert att tyskarna verkligen anfaller. För man är så oerhört rädd att man ska provocera ett tyst anfall. Och sen när tyskarna väl kommer, då genomför man då ett försök till eldöverfall. Och sen så småningom då någon form av fördröjningsstrid inne i en stad. Och det är precis som du säger, slutvignetten på den där filmen på något sätt här är just att, ja men sluta för 17, vad håller ni på med? Det är ett meningslöst, ni har ju redan kapitulerat. Va? Mm. Och det här liksom tappar liksom hela sitt...
Ja, man ska inte skratta ihop, egentligen, det är liksom. Så tragiskt.
Men nej, det är ju oerhört tragiskt. Och det fantastiska med filmen är ju att den är autentisk, därför att det är medlemmar i den här plutonen som man sedan intervjuar på slutet i filmen. Mm. Så att jag rekommenderar den strax, alltså 9 april. Väldigt spännande. Och när det gäller Danmark kanske vi ska reda ut det formella. När det gäller Norge så kapitulerar ju inte Norge formellt som stat. Däremot lägger trupperna, alltså Norges armé, ner trupperna in i Norge. Däremot så är det alltså folkrättsligt rätt att fortsätta motståndet in i Norge, därför att man har inte kapitulerat som stat, och man har då en exilregering i London som börjar verka. Och där har vi anledning att återkomma till, tycker jag, ett speciellt program om ockupationerna, för det är spännande motståndsrörelsen. Mm. I Danmark är det ju så att där kapitulerar man ju formellt, och det gör ju att motstånd inte är tillåtet folkrättsligt, och därför blir det mycket, mycket mer komplicerat för danskarna. Där fattar man beslutet att vi skyddar vår befolkning, hävdar man, mer genom att samarbeta med tyskarna. Mm. Det kanske vi ska lägga till här.
Mm. Ja, det finns så mycket att säga om det här. Jag tänker hela det svenska perspektivet på det här också. Liksom det som händer i Sverige samtidigt. Och även det historiska eftermälet. Det är en helt poddserie bara det, egentligen. Och hur man liksom har tolkat den här episoden. Och här ser vi födelsen på det man kallar liksom småstadsrealismen egentligen. En bild av Sverige som är helt enkelt utelämnad åt omständigheterna, och att man då har agerat undfallande och så vidare. Men vi kanske kan, som du säger, vi kan spara den diskussionen till ett avsnitt om ockupationen egentligen.
Och att man av de här små staterna, både Danmark, Norge och Sverige, dock inte Finland faktiskt. Men Sverige har ju för sig då börjar förstå att man måste rusta upp sin krigsmakt, om än väldigt, väldigt sent. Så kan man väl konstatera att man här på något sätt är naiva och förstår inte att man tror att det finns någon sorts överordnad god världsordning. Mm. Men man inser inte att man egentligen borde vara, som du säger, mer småstadsrealistiska, nämligen upprätthållet. Och det som tar över under kalla kriget sen.
Och den där inställningen hade ju faktiskt en praktiska konsekvenser i det att man helt enkelt inte planerade för ett krigsfall väst. Det fanns ingen planering egentligen för att Norge, alltså från väst då, att det eventuellt skulle kunna bli en svensk ockupation från norskt land. Utan man har helt och hållet bara fokuserat på öst och sydöst egentligen.
I Norge planerade, hade man i krigsfall att man kunde tänka sig en neutralitetskränkning från brittisk sida, man kunde tänka sig den från tysk sida. Men framförallt, där man hade trupper, ett antal bataljoner, det starkaste insatsen av norska trupper, den finns i norra Norge, och det är ju för att man är rädd för Sovjet och för bolsjevikhotet. Och det ska vi också komma ihåg, och det finns ju någonting som finns anledning att komma tillbaka till det här. Jag tycker att man skulle kunna komma med någon sorts slutplädering ändå när det gäller Norgefältåget. Och där tycker jag att vi för det första kan konstatera, som vi har varit inne på, det här är en mycket intressant plan. Jag använder ordet djärv. Jag tycker att det är ett bra uttryck. Kanske faktiskt att man kan undra över egentligen om den var vettig så tillvida att om man verkligen hade räknat med den, så var ju riskerna så oerhört stora, så frågan är egentligen om man skulle ha satt igång det. Men det gör man ändå, det är intressant, och det är någonting i mekaniken i den tyska planeringsorganisationen och Hitler som krigsledare, väldigt viktigt, va?
Jag menar, skräcken som han liksom spred runt omkring sig gjorde ju också att de här länderna, både Danmark och Norge, helt enkelt inte vågar mobilisera innan på grund av att de är rädda för att liksom provocera.
Det är precis så.
Ja, och det är ju en del av det här Chamberlains liksom appeasement-politik också. Man är liksom förskraja för att tänka att varje litet agerande skulle liksom leda till en ockupation. På det viset så lämnar man fältet helt öppet.
Att Chamberlain också menar ju att vi ska inte provocera igång kriget. Nej. För då kan vi inte gå tillbaka till en förhandlingslösning, för det är den vi vill ha. Vi vill inte föra det där skyttegravskriget med hundratusentals döda en gång till, va, som vi gjorde under första världskriget. Och det här, men det är klart att efter Norgefältåget och det som sen kommer då under den här perioden, anfallet på Frankrike, sen var ju allt det där bortblåst. Sen kan man konstatera så här att för brittisk del händer ju någonting väldigt väsentligt här faktiskt. I och med reträtten från Norge så kommer ju Chamberlain och Halifax att få tacka för sig.
Mm.
Och så småningom den 10 maj så utses ju Churchill till hans majestäts premiärminister. Och det är ju samma dag som anfallet på Frankrike faktiskt kommer.
Mm.
Och det är ju viktigt att Churchill ju kommer till makten i Storbritannien. För han kommer ju att visa sig vara en ypperlig krigsledare. Sen kan vi konstatera att de tyska förlusterna, de inskränker sig. Och då ska jag bara komma ihåg att det är alltid så att det mänskliga lidandet finns ju här. Men det inskränker sig till, för med tanke på digniteten på den här operationen, så tappar man inte mer än 1317 stupade. Det är ju en väldigt exakt siffra, så frågan är ju där, va. Britterna förlorade ungefär 1900 stupade. Sårade och saknade. Och 2500.
Det är också polacker med här.
Ja, här finns det polacker med, det finns också fransmän med. Och det finns inte inräknat det där. 2500 till havs. Så här har vi då sänkningen bland annat av, vilket vi inte gick in på nu här. Vi kan inte tala detaljer där. Glorious, hangarfartyget bland annat. Där tappar man väldigt mycket människor när det fartyget går till botten. Man har stora förluster av fartyg på brittisk sida också, men man kan naturligtvis ersätta dem. Däremot, som vi redan har nämnt, den tyska krigsmarinen får här en smäll som den aldrig återhämtar sig ifrån. Och sen kan man vi återkomma till den här diskussionen, hur stor egentligen nytta har man av baserna i Norge för att föra det här ubåtskriget och kriget mot konvojerna. Man brukar ju nämna nämligen att man kommer lätt ut mot de här konvojerna sen så småningom, som kommer gå till Murmansk för att försörja Sovjetunionen. Men det finns ju anledning att återkomma till, skulle jag säga.
Det finns det. Det finns anledning att återkomma till det, Martin.
Du tror
nu,
det.
Men nu tror jag vi får tacka för... tack ska vi ha, så jag måste säga nu.
Tack ska vi ha.
Ja.
Och på återseende.
Ja, och på återhörande.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.